Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, påminn oss vad du har gjort med ditt folk i Israel under ökenvandringen. Och hjälp oss så att vi vänder vårt sinne till dig, lyder dig och låter ditt ord bli till välsignelse för oss både idag och i kommande dagar. I Jesu namn. Amen. Vår predikotext hörde vi från första Korintierbrevets 10 kapitel, de 12 första verserna. Men vi ska lyssna på den igen. Det är bra med en repetition, i synnerhet som de här orden inte är så där riktigt välkända för oss kanske. Aposteln Paulus skriver: Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare, som några av dem, som det står skrivet. Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde. På en enda dag föll 23 000. Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde. De dödades av ormar. Klaga inte heller som några av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem med exempel och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Midfaste söndagen brukar kallas brödsöndagen, som vi redan hörde. Huvudtexten på första årgången är den fantastiska berättelsen om bespisningen av 5000 män i öknen, förutom kvinnor och barn, och de bespisades med 5 bröd och 2 fiskar. I dagens evangelium ger Jesus förklaringen då han säger: Jag är livets bröd. Det var han som kom till Israels barn i öknen med mannat som på ett underbart sätt stillade deras hunger och räckte till för deras dagliga bruk. Men det blev inte heller över till nästa dag, för de som försökte spara så fann att det kom maskar i det. Han kom med tillräckligt mycket bröd på den stora folkskaran i ödemarken. Och han kom med till oss med sitt ord för att mätta oss med sanningen. Och han kommer i bröd och vin när vi firar nattvard. Den här söndagen är ett starkt bevis på Guds stora omsorg och välsignelse. Men vår text talar också om annat. Den ger oss en återblick på Israels folks synd. Och den vill också rikta en varning till oss så att vi inte faller som de gjorde. Vi ska börja vår predikan med en överblick över de händelser som aposteln här påminner om. Det första är molnskyn. Det heter: Alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Det var en stor skara människor och djur som gick ut från Egypten. Egentligen är det ofattbart att så många människor kunde hålla samman i en sådan vandring genom öknar. Enligt 4 Moseboken gjordes en folkräkning i Sinai öken på första dagen i andra månaden efter deras uttåg ur Egyptens land. Man räknade alla vapenföra män från 20 års ålder och äldre. Dessutom 22 000 leviter. Ja, de här 12 stammarna där Levi inte var med, det var 603 550 män. De här leviterna, 22 000, hade en särställning. Dem räknade man från en månads ålder och uppåt. Hur många kvinnor och barn som var med kan vi knappast gissa ens. Men det måste ju ha varit ungefär det dubbla antalet. Hur skulle en sådan skara kunna hålla ihop under vandringen? Gud hade ordnat det. Han gick före dem i en eldstod om natten och i en molnstod om dagen. Och när de gick över Röda havet flyttade sig Guds ängel, som det heter. Han hade gått framför dem, men han flyttade så att han nu gick bakom dem. Molnstoden lyste upp natten samtidigt som den kom med mörker och hindrade egyptierna att komma nära dem. Guds ängel nämns ibland i Gamla testamentet och det framgår tydligt att det är Jesus. Han brukar kallas den oskapade ängeln. Han är Guds sändebud som kommer i synlig gestalt. Så han var med dem där i den underbara räddningen från fienderna. Det här kallar Paulus ett dop i molnskyn och havet. Det är en härlig bild av vårt eget dop. Hur vår fiende dränks i vattnets bad och hur vi i dopet föds på nytt till ett liv i gemenskap med Jesus. Så att vi får vandra med honom i hans beskydd och som förses med den andliga födan som han ger oss i sitt ord. Det andra är den andliga klippan. I andra Mosebok 17 berättas om hur folket grälade på Mose och krävde att få vatten att dricka. Det var en öken och det är svårt att tänka sig hur man skulle hitta så mycket vatten för så många människor och dessutom till en enorm mängd djur. Så Mose blev trängd. Vad skulle han göra när folket kom och krävde att få vatten att dricka? Jo, han ropade till Herren. Snart stenade mig, säger han. Det är så arga. Då befaller Herren honom att ta den stav som han hade använt för att göra Nilens vatten till blod. Han skulle ta med sig några av de äldste, ställa sig framför Horebs klippa och slå på klippan med den här staven. Så gjorde han. Och det kom vatten så det räckte till alla. Nu förklarar aposteln att den klippan som gav dem vatten var Kristus. Och det står att den klippan följde dem. Klippa brukar inte gå. Jag har inte sett någon klippa som har gått, någon riktig klippa. Men den här klippan gjorde det. Han följde dem hela tiden. Och de hade alltid vatten. Det tredje är, Gud gav dem ett varnande exempel. Och han ger oss varnande exempel från deras ökenfärd. Det kommer några svåra saker. Gud säger om Israels barn att de var ett hårdnackat folk. De var som uppstudsiga barn som tjatade då de mötte svårigheter och satte sig upp mot Mose och ville inte lyda. Då måste Gud straffa dem. Det första som Paulus nämner var att de blev avgudadyrkare. När Gud gav dem sina bud var det första att de inte ska göra några bilder för att tillbe så som hedna folken gjorde. Han sa, jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Så förbjuder han dem uttryckligen att göra någon bildstod eller någon avbild av något i himlen eller under, på jorden eller under jorden, så som hedna folken brukade göra. Och folket svarade med en mun när han bad om deras löfte att hålla det här. De svarar, allt som Herren har sagt vill vi göra. Men tänka sig, några få veckor senare blir folket otåligt När Mose hade varit uppe på berget Sinai under många veckor, när han fick instruktionerna av Gud hur han skulle bygga tabernaklet i öknen, det som står i de följande kapitlerna i Andra Moseboken. Nu säger de åt Aaron att han ska göra åt dem en gud som de får tillbe. Och Aaron, han gör så. Han gör en kalv av guld och de samlas kring den och tillber den precis som hedna folken gör. Några av dem begick otukt, sexuell synd. Så brukade också hedningarna göra när de hade sina fester kring sina avgudar. I fjärde Mosebok 31 berättas om hur Israel av profeten Bileam lockades till synd med Moabs döttrar. Gud tar till hårda medel och straffar dem. På en dag föll 23 000. Ännu berättar Paulus om hur Israels barn frestade Kristus och hur de dödades av ormar. Det här omtalas i fjärde Moseboks 21 kapitel. Det stället hänvisar Jesus till när han talar med Nikodemus, det som Johannes berättar i sitt evangelium i det tredje kapitlet. Då säger han så här: och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Kopparormen i öknen blev en förebild för hur Jesus måste korsfästas för att ge oss räddning från den gamle ormen, Satan eller djävulen. Han har haft människorna i sitt våld sedan de första människorna frestades och föll i synd i paradiset. Det här vittnar om Guds stora kärlek då han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Han räddar oss från det verkligt onda, från helvetet. Det är för att vi ska undkomma det som vi får varningarna i dagens text. Det är viktigt att vi känner till Gamla testamentet, hur Gud har handlat med sitt utvalda folk Israel genom historien. Där lär vi känna Guds helighet, hur han av omsorg om sitt folk ger dem lagar, hur han straffar dem när de klagar och överträder hans lagar. Där lär vi också känna hans kärlek och barmhärtighet, hur han förlåter dem genom de offer som han instiftar, som en skuggbild av det offer som han ger dem när han sände sin son för att lida och dö på korset. Vi ser hur han om och om igen förbarmar sig över dem fast de klagar och överger hans bud. Det stora är att han inte gör det här för att hans folk är trofast och visar så mycket god vilja och kärlek till honom. Nej, tvärtom. Det är verkligen ett avfälligt folk, ett hårdnackat folk, ett folk fullt av ondska och missnöje. Men det är han som gör början. Han har handlat med sitt folk genom att föra dem ut ur Egypten och nu vill han vara deras Gud. Han vill nämligen genom detta folk att Jesus, hans son, ska födas till världen och bli världens frälsare. Därför beskyddar han det här folket på ett särskilt sätt. Vi ser hur han i kärlek till sitt folk gör stora under. Han leder dem genom havet och räddar dem från fienderna. Han ger dem mat i form av manna undret och dryck genom vatten som strömmar ur klippan. Allt det här är ett vittnesbörd om hans stora nåd. När vi nu alltså har sett hur Gud handlade med sitt folk i Gamla testamentet, ska vi se hur han undervisar oss som är hans folk idag. I Nya testamentets tid. Han ger oss förmaningar. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Vi är kanske förvånade över hur Israels barn kunde överge Herrens bud så snart, hur de var snara att klaga och göra uppror mot Herren. Det sades med rätta att de var ett hårdnackat folk. Den första martyren som nämns i Nya testamentet, Stefanus, han höll ett försvarstal när Stora rådet anklagade honom. Och då sa han: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron, Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Den här anklagelsen gäller oss precis lika mycket som Stora rådet, som Stefanus talade till. Vi är av samma släkt, hårdnackade och oomskurna till hjärta och öron. Av naturen är vi fiender till Gud och hans ord. Hans budskap är inte välbehagligt för våra öron. Vårt förstånd är för stort för att vi ska ta emot hans ord som sanning. Ska vi lyssna och tro på hans ord, måste hans ande göra ett under med oss, på samma sätt som han så många gånger gjorde under med Israels barn i öknen. Det undret kallar vi på nyttfödelsen eller omvändelsen. Och det är inte något vi har gjort, utan det är Guds verk, precis som alla de andra under vi har talat om idag. Det här undret gjorde Gud med oss medan vi ännu var ogudaktiga och okunniga, ja rent av Guds fiender. Det skedde genom dopet i vattnet, när vi tvättades rena från våra synder och som Israels barn fick stiga upp ur vattnet för att leva ett nytt liv, där inte fienden längre regerar över oss. Så som Gud frälste sitt folk från fienden genom att dränka dem i Röda havet, så har han i dopet dränkt våra synder och fött oss på nytt till ett liv i hans gemenskap. Men som det var med Israels barn släpper inte den gamle ormen greppet över oss, fast vi har fått uppstå till ett nytt liv i gemenskap med Jesus. Vår onda natur, den som gör motstånd mot honom, följer oss. Precis som Israels barn började knota och klaga över de usla förhållandena de måste leva i under ökenvandringen. Vi har precis samma benägenhet att se på orättvisor och vår egen bedrövliga situation som vi tycker. Vi tar till samma klagovisa. Därför behöver vi fostras genom att påminna oss Guds nådiga handlande, men också genom att vi också måste genomgå en del prövningar. Och vi behöver få fostran med samma andliga mat som israeliterna för ungefär 3500 år sedan. Han ger oss inte fysiskt manna från himlen. Och han ber oss inte att slå på klippan för att få vatten att dricka. Men han har funnit behag i att försörja oss med andlig mat genom att vi får äta och dricka Kristi kropp och blod i nattvarden. Händelserna med Israel ger oss några varnande exempel på synder mot Guds bud som Paulus skriver. Det som hände dem med exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Jag vill nämna kort tre sådana exempel. Bli inte avgudadyrkare. Lyssna till Herren din Gud, tillbe honom alena och förtrösta inte på något annat. Det andra, begå inte sexuell synd som israeliterna så att Gud måste straffa oss. För det tredje, fresta inte Kristus, han som har blivit korsfäst för oss som vi ska tjäna. Så att ormens gift dödar det andliga liv som har tänts i oss genom dopet och som Gud uppehåller genom nattvarden och ordets predikan. Utan honom lever vi farligt. Vi hotas av fördärvaren som vi vill att vi ska tillbringa evigheten med honom i helvetet istället för att få vara med Jesus i det rike som är tillrätt åt oss från världens begynnelse. Så här skrev Guds ord ner för att bli exempel och för att varna och förmana oss. Det är ett stor nåd att vi har tillgång till Bibeln. Vi har ett löfte från Jesus att detta ord aldrig ska gå under, även om himmel och jord går under. Därför ska Guds ord vara vår mat varje dag. Vi ska flitigt umgås med det och inte låta det vara oanvänt. Det är ett skydd för oss. Det är ett vapen för oss som vi behöver bära med oss i denna farliga värld. Tiden är ond och vi har världens slut in på oss, säger aposteln. Och ännu till sist hans slutförmaning. Därför ska den som tror sig stå och se till att han inte faller. Bli inte högmodig, så du börjar tänka. Det här kan jag. Det här har jag hört så många gånger. Tiden är ond och vi lever farligt, som sagt. Låt därför ingen dag passera utan att läsa Bibeln i bön om andens ledning och upplysning. Och ta vara på de stunderna när vi får samlas kring nådens medel. Gud har gett dem åt oss för att bevara oss från att falla i den eviga döden. Och kom ihåg, när du har fallit i svaghets synder, då ska du minnas att ingen visas bort som kommer till Jesus. Som när de ormbitna blev i liv när de såg på kopparormen som hängdes upp i öknen, så får också varje själ förlåtelse för sina synder invid Jesu Kristi kors. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.